invånarens ansikte heter Helen Eng. I hela sitt vuxna liv har hon arbetat med dövblind- och hörselskadefrågor. De senaste 10 åren som biträdande verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB, i Lund. Och i somras blev hon verksamhetsledare där. Arbetsplatsen finns i ett vackert gammalt rött tegelhus, snett bakom Lunds domkyrka. Där träffade vår seende och hörande reporter Dodo Parikas henne och började med att fråga hur hon hade agerat där och då om han haft dövblindhet.
Så jag börjat med att lägga handen på dig och säga god morgon, det är Helen. Sen hade jag ju behövt veta på vilket sätt du kommunicerar. En hel del personer med dövblindhet kan ju uppfatta tal. Och då hade jag självklart pratat, för då hade det varit ditt första språk. Jag hade tagit din hand som jag gör nu och med min hand under din pekat på det som jag beskriver så att du vet i vilken riktning som jag ser. Och du har ryggen mot dörren, så när du tittar rakt fram så ser du sidan på Lunds domkyrka med de här 2 berömda tornen. Och hade du varit teckenspråkig så hade jag ju antingen tecknat visuellt om du har förmåga att se. Jag tror att jag hade behövt backa, för väldigt många ser bättre på lite avstånd av någon som har dövblindhet. Men det beror på vilken typ av synnedsättning man har. Och för någon som inte kan det så hade jag fått teckna taktilt på samma sätt som jag visade att jag har min hand under din och tecknar det vanliga teckenspråket. Och så hade du avläst mig taktilt.
Vi befinner oss nu mitt i gamla Lund. Är det här din stad från början?
Nix, jag är uppvuxen i Kristianstad. Jag hamnade i Lund första gången som 19-åring när jag hade gått ut gymnasiet och bestämde mig för att börja plugga vidare. Och sen har jag varit till och från Lund några gånger, men nu för tiden, sedan 2019, så är det min hemstad också.
Och din yrkesbana nu, är du den som leder verksamheten, men hur hamnade du här i ett perspektiv?
Ja, det var på ett bananskal från början, men jag har faktiskt arbetat med dövblindhet på något sätt i hela mitt vuxna liv. Så ibland har jag tänkt att jag måste göra någonting annat, men det här är ett väldigt spännande och utmanande fält. Så jag har sagt att jag ska sluta när jag känner mig fullärd, och det känns inte som att jag kommer dit någon gång, så vi får väl se. Jag har själv en hörselnedsättning som blev sämre och sämre under min tonårsperiod. Och jag tänkte att jag kanske faktiskt blir döv. Och jag tyckte att hörapparater var väldigt fula, så det ville jag inte ha. Och då tänkte jag, hur ska jag då göra? Ja, men då måste jag kunna teckenspråk. Så jag började lära mig teckenspråk när jag var 14. Och det ledde till att när jag var 18 så blev jag tillfrågad om att jobba som, jag vet inte vilken titel jag hade, men det jag funkade som var egentligen som ledsagare assistent till 3 tjejer som växte upp här i Skåne som hade dövblindhet. Och alla 3 använde sig av taktilt teckenspråk. Och jag hade aldrig mött det. Jag visste knappt om att det fanns något som hette dövblindhet och att man kunde leva ett gott liv med det. Så jag blev jättefascinerad av detta. Och en av dem som jag jobbade med då, henne får jag lov att nämna vid namn, det är Linda Eriksson som idag arbetar här på Nationellt kunskapscenter. Och hon har ju lärt mig otroligt mycket, men jag har fortfarande mer att lära. Sen pluggade jag till socionom. Och då, mitt allra första jobb var inte med dövblindhet, utan det var med döva med kognitiva nedsättningar. Men sen hamnade jag i Stockholm och arbetade på Förbundet Sveriges dövblinda i 4 år. Och sen kom jag tillbaka till Skåne och då hamnade jag på Stavångsskolan som är en statlig specialskola för döva. Men jag fick ett specifikt uppdrag kring dövblindfrågorna.
Hur kom det sig?
Förmodligen för att jag hade jobbat på Förbundet Sveriges dövblinda, och så är jag ju inte pedagog. Så att jag hamnade på deras kunskapscenter. Och specialskolan behöver också ha specifik kunskap kring vad händer när våra elever också ser dåligt. För det är inte det som är deras specialitet. Så jag utbildade lärarna och jag jobbade med elever, att jag såg till att de fick lov att träffa varandra. Det finns 5 specialskolor i Sverige som vi hade nationella träffar för de elever som då fanns på specialskolorna. Så det var några jättespännande år.
Får jag bryta in? Då var du redan igång med det, det var självklart för dig. Men när du träffade de här tre tjejerna i början och kommunikationen var via taktilt teckenspråk, hur var det? Hur tänkte du? Hur gick det till?
Det var en kvinna som heter Lena Wellman och som arbetar som tolk här i Skåne som var min teckenspråkslärare. Så det var hon som tillfrågade mig och hon berättade inte att Linda hade dövblindhet utan hon berättade att det var en ung tjej som behövde någon som var ganska ung för att följa med på fritidsaktiviteter. Och det lät ju som ett kul uppdrag. Så säger hon, förresten hon ser inte heller. Då satt jag i en bil på motorvägen. Jag hade helst velat hoppa ur bilen. För jag blev som, men vad menar du? Hur ska jag göra då? Alltså det kan inte jag. Och så, det löser sig, säger hon. Och det gjorde ju det. Men jag blev faktiskt vätskrämd där. Men jag hade Lena med mig som var van. Och Linda som också var van på något sätt att lära upp folk att hur man ska göra.
Men ändå, när du väl stod där, hur gjorde ni det?
Alltså att teckna taktilt till en person som har teckenspråket med sig är faktiskt inte speciellt svårt. Det handlar bara om att man måste våga vara nära. Jag tecknar vanliga tecken och i det här fallet Linda då håller sin hand ovanför och följer med. Sen i teckenspråket så är det väldigt mycket som är visuellt i ansiktet. Alltså till exempel påstående och fråga kan ha samma teckenföljd. I svenskan så har vi ofta frågeord i början så att jag förstår att du inte påstår. Den där är röd. Är den röd? Då har vi bytt ordföljd. I tecken så är det samma. Då måste jag ju markera att detta är en fråga. Så sådana tips och tricks måste man liksom tänka på. Att här måste jag förtydliga så att den jag pratar med förstår. Och det där lär man sig efterhand. Jag tänker det viktigaste är faktiskt att man vågar prova. Och som i all kommunikation, jag ser ju på dig om du inte riktigt förstår mig. Då backar jag och tar om, eller så frågar du mig.
Då var det inte så fasligt som du trodde där i bilen för att du kunde använda den kunskap som du hade.
Annars hade jag väl hoppat av och inte fortsatt. Jag tyckte bara att det var roligt. Sen är det ju väldigt olika beroende på vilka man möter och... Linda har ju då haft sin dövblindhet sen hon var liten och var van. Det är många personer som kanske har diagnoser som gör att både syn och hörsel blir sämre och sämre. Då har de ju en utmaning också att byta. Kanske att gå från ett visuellt teckenspråk till ett taktilt. Det kräver ju träning för den personen som ska byta sätt att ta in. Och då måste jag ju också kanske teckna långsammare eller tydligare för att det ska hänga med.
Ja, Helene Eng kunde alltså tidigt använda sina erfarenheter och bygga upp en inre kunskapsbank om dövblindhet som hon både tidigare och nu haft stor nytta av i sitt arbete. Men det dök förstås också upp situationer då det var tufft i möte med klienter, till exempel när hon tidigare arbetade som kurator.
Egentligen så är det ett väldigt roligt jobb att hjälpa människor att hitta strategier som gör att de mår bättre. Så att för det mesta så blev jag bara glad. Men det fanns dagar när man kände att hjälp. Och då får man ju prata och då får man göra det under handledning så att man liksom inte bryter tystnadsplikten. Det går inte hem att göra det med sin partner där hemma. Sekretesslagen är ganska så stark. Men för det mesta så gav det positiva känslor av att jag har fått tillbaka väldigt mycket. Sen ska jag ärligt säga att utifrån att jag själv har en hörselnedsättning så jag skulle inte tycka det var roligt att få en diagnos som påverkar mina ögon. För att ögonen är mitt starkaste vapen i kommunikation med andra människor. Jag behöver kunna se för att avläsa för att känna mig trygg i kommunikationen. Samtidigt som det har gett mig en trygghet är att om det skulle hända så vet jag att det finns strategier som man kan ta till som faktiskt gör att det funkar. Så livet tar inte slut.
Men kan du säga det här till någon som både har en grav syn- och hörselnedsättning? Att hjälp, det här skrämmer mig också.
Då får man ju ha den här fingertoppkänslan att är den här personen mottaglig för att ta den diskussionen just nu? Ofta när man befinner sig i sin egna, mitt i sin egna kris så är man ganska självupptagen och är faktiskt inte speciellt intresserad av vad du tycker och tänker utan hur ska jag komma vidare, hur ska jag kunna klara mitt liv? Och då är det där vi ska ha fokus, absolut inte på vad jag tycker och tänker, då får jag ta någon annanstans.
Men finns det situationer där det faktiskt kan vara en poäng att du kan säga det?
Ja, men det tror jag att det finns. Och då är det ofta de personer som själva kommit ganska långt i sin process och kan se, ja, så där upplevde jag det också, men jag har hittat sätt och vägar som gör att det faktiskt fungerar. Men att bekräfta den känslan, att det faktiskt inte är så kul att förlora ett sinne, det tror jag är viktigt. Det är ingen som önskar sig det. Men sen är det, tar inte livet slut, utan man måste hitta vägarna för hur ska jag nu hantera mitt liv så att jag kan göra sånt som jag tycker är roligt och som ger mig något i min vardag. Och ibland innebär det kanske att jag måste sluta göra något som jag har kunnat och som har varit kul. Jag kanske inte längre får lov att köra bil, som kanske var det jag tyckte var absolut roligast. Och där kan vi inte hitta strategier än. Det kommer väl snart sådana självkörande bilar. Då kanske man kan ge sig ut ensam i en bil även som synskada. Och där är vi inte än. Men då kanske jag kan hitta andra saker som ändå ger mig samma upplevelse på något sätt.
NKCDB beskriver sin verksamhet så här. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående.
Jag träffar ju inte personer med dövblindhet som patienter längre, så jag är ju aldrig inne i ett rehabiliteringsarbete på det viset. Men för mig är det och har alltid varit otroligt viktigt att hela tiden jobba tillsammans med de som lever med dövblindheten. För det är de som vet hur deras vardag ser ut och vad det är för svårigheter i samhället. Och det är de svårigheterna som vi tillsammans måste försöka arbeta med. Så att vi har ett väldigt nära samarbete med framförallt förbundet Sveriges dövblinda, FSDB. Och högaktuellt just nu är ju till exempel en utredning för Socialstyrelsen kring ledsagning. Som vi har pratat mycket om och hur ska vi tillsammans liksom jobba med frågan för att det ska bli så bra som möjligt för personer med dövblindhet. Många personer med dövblindhet får inte insatser utifrån LSS idag därför att man kvalar inte in i personkretsen. Och så var det inte när LSS kom i mitten på 90-talet. Då var de en självklar målgrupp.
Att i hela sitt liv arbeta med funktionshinderfrågor och se resultat av sitt arbete och samtidigt se att saker och ting faktiskt går bakåt. Som med ledsagningen, som ju kan innebära skillnaden mellan ett aktivt liv eller ett liv i isolering för någon med dövblindhet. Händer det att Helene Eng dunkar huvudet i väggen och skriker ibland?
Kanske inte just dunkar huvudet i väggen, jag är lite rädd om mitt huvud. Men jag svär ibland när inte jag har mikrofon framför mig för jag kan bli så himla förbannad. Och det kan man göra en stund, tänker jag. Man får bryta ihop och så får man gå vidare, för jag tänker att vi måste försöka påverka. Jag brukar försöka uppmuntra FSDB till att ni måste stå på barrikaderna och vara jättearga. Jag måste försöka hålla mer nyanserad. Så att jag har ju mycket kontakter till exempel med Socialstyrelsen. Så att Ylva Branting, som var den som var utredare kring ledsagningsinsatserna, hade jag ju samtal med för att få in dövblindperspektivet i det. Så man får försöka liksom att väcka debatt och skicka information. Aldrig säga nej när någon från de här myndigheterna ringer och vill veta någonting. Utan verkligen se till att de då får fakta som jag tänker att man behöver för att få insikten. Att hur är det egentligen att leva med den här funktionsnedsättningen i vårt samhälle?
Ja, hur är det?
Samhällsklimatet upplever jag har blivit hårdare. Men sen när man får rätt insats så kan man ju göra nästan precis vad som helst egentligen. Men vi ser ju att folk far illa av att inte just få rätt insatser.
Får du lust ibland att springa iväg själv och ordna någonting åt någon?
Ja, men det har hänt att jag har sagt att då kan jag följa med och ledsaga. Och det kan man ju göra några enstaka gånger. Men det är ju, då har man räddat situationen kanske just då. Men jag kan inte göra det varje vecka. Och den personen kommer att känna liksom någon slags tacksamhetsskuld, vilket inte jag tycker är okej. Utan det här ska vara liksom självklart att jag har rätt att få den här insatsen, och den som ger mig den får faktiskt också betalt från samhället för att göra det. Att det är ett jobb som alla andra.
Jobb, ja. Men hur ser Helene Engs fritidsintressen ut?
Alltså frågan min familj så påstår de ju att det är jobbet, för jag Jag kan gå igång på de här diskussionerna även hemma. Men man måste göra någonting annat. Jag tycker mycket om att vara ute i naturen. Åka ut och bara gå i skogen. Och jag hör inte fåglarna, men jag brukar se dem. Och ibland kan jag fråga, låter det mycket här? Och så då kan jag nästan tänka tillbaka hur det var när man hörde allt fågelkvittret. Andas den friska luften som finns där. Jag läser väldigt mycket skönlitteratur också. Det är ett sätt för mig att koppla av. För eftersom jag läser så mycket faktatexter på jobbet så kan jag försvinna in. Det blir nästan mina kompisar. Jag tränar, jag går på gymmet. Och sen tycker jag väldigt mycket om att umgås med min familj. Jag har två idag vuxna döttrar men som jag mer än gärna träffar. Så på lördag ska vi gå ut i skogen tillsammans. Så nog en ganska normal människa på fritiden tror jag.
Skogen, var ligger den? Är det en särskild skog?
Alltså, om jag inte har tid, då blir det ofta Skrylle som ligger väldigt nära Lund. Jag sa skogen, men jag älskar både skog och hav. Och då är det egentligen Yngsjö. För där får jag både skog och hav. Och det är min barndom, för det här är farmorfar från sommarstuga. Och dit återvänder jag.
Hör du havets brus?
Ja, men det gör jag faktiskt. Precis med synnedsättningar, det är så olika hur man ser när man har synnedsättning. Det är samma sak med hörselnedsättningar, det är så olika. Så jag tycker att havet låter högt.
Du nämner dina barn. Jag läste att du har en dotter med en diagnos som hon har gått ut med i media och låtit sig intervjuas om det. Hur har det här påverkat? Vad är det för diagnos?
Hon och jag brukar skoja om att hon samlar på diagnoser, så det är inte bara en. Men hon har ADHD, autism, dyskalkuli och sen har hon en ångestproblematik och man på det. Både panikångest och generaliserad ångest och några till. Det har påverkat väldigt mycket egentligen, för det har varit en tuff uppväxt i skola, både inlärningsmässigt. ADHD innebär liksom koncentrationssvårigheter och om man inte kan sitta kvar i klassrummet mer än en kvart så blir det svårt att få till sig kunskap. Men sen tog det faktiskt lite tid innan vi förstod att det var det här hon hade. För jag trodde att hon hade en hörselnedsättning. Eftersom hon inte verkade liksom uppfatta vad man sa. Men det var ju faktiskt för att hon inte lyssnade. Så vi började med att utreda hennes hörsel. Eftersom jag tyckte att hon betedde sig på det viset. Men hon har alldeles utmärkt hörsel. Så det har vi slitit med ganska mycket. Och det är kanske också en anledning till att vi har blivit så himla tajta. För jag behövs fortfarande, men jag har behövts väldigt mycket under längre tid än vad man normalt behöver sin mamma.
Och det faktum att du har jobbat med funktionsvariation, funktionsnedsättningar i hela ditt yrkesverksamma liv i praktiken. Har det gett dig verktyg? Eller är det annorlunda när man är mamma och att man tappar de där verktygen?
Alltså jag tror nog att det kanske hjälpt mig lite verktyg. Jag har åtminstone visst vad lagtexterna säger och vilka insatser som finns. Men man blir ju både ledsen och arg som anhörig. Så att även jag tar ju kontakt av andra professionella för att känna att jag behöver den här objektiviteten. För att det går inte att stänga av sina egna känslor. Och jag har ju kunnat sitta på möten och börja gråta för att jag tycker att det är så orättvist. Och det gör jag inte när jag själv är i min yrkesroll. Men som mamma blir jag också ledsen över att jag tycker att man faktiskt inte får det stöd man har behov av och som jag tycker att man har rätt till.
Vad ser du som mest, om man nu kan säga så, alltså som ger dig någonting tillbaka i ditt dagliga arbete?
Det är ju när vi lyckas få till förändringar som jag ser blir till det bättre. Då vill jag ju nästan öppna en flaska champagne och säga yes, där kom vi i mål. Sen jobbar vi som sagt inte direkt med de personer som har dövblindhet, utan vi jobbar ju egentligen för att genom professionella kunskap för att de i sin tur ska kunna ge stöd. Så att det är lika ofta så att det kan vara att någon professionell ringer till mig och säger hur ska jag komma vidare, jag förstår inte detta. Och så ger jag tips och råd. Och sen får jag en återkoppling ibland faktiskt från den personen det gäller som ringer. Och jag hörde att min kurator ringde till dig och nu blev det så här mycket bättre. Då blev jag helt varm i hjärtat.
Månadens ansikte innebär att vi ber våra intervjupersoner att beskriva sig själv. Hur ser du ut?
Jag är en kvinna som är 55 och jag tror att folk skulle bedöma mig att vara 55. ganska kortklippt hår med lite längre look, men väldigt kort i nacken, grått. Och i ansiktet så hittar man ett par ganska så stora, runda glasögon, men som är ganska så osynliga för att det är inte någon kant runt själva glaset. Tycker jag själv är medellängd, en del tycker jag kort, jag är 1,63. Jag skulle tro att man också tycker att jag är ganska normalviktig. Och just idag så har jag på mig beft linne och en kofta i samma material. Koftan är väldigt lång och ett par svarta vida linnebyxor.
Och så dinglar det någonting i örsnibbarna.
Just det, jag är väldigt förtjust i örhängen och jag får känna efter. Jag har på mig ett par lite hängande, två stycken svarta pinnar som slutar i två guldkulor. Om man tittar mitt pass så står det att jag har melerade ögon. Det är både brunt, grönt och blått. Och de flesta brukar säga att jag har gröna ögon. Sen har jag en ganska så platt näsa. Det fick jag höra som barn att jag inte hade någon näsa. Men det har jag ju, men den är inte så stor. Och en, ja, tänk att den är en ganska normal mun. Men den är inte kraftig och där har inte insprutat någonting i den som gör den större. Och ett relativt runt ansikte.
Och det här kommer ju som ett rinnande vatten. Är det för att du är van att beskriva dig själv?
Jag är ganska van vid det. När jag är ute och föreläser och vet att det finns personer i publiken som inte ser mig. Och jag är också van vid att många personer gärna vill känna hur långt hår har jag. Så att man tar på mig helt enkelt och känner efter och får en uppfattning om hur jag ser ut. Och jag tänker att det är helt fint, för jag tittar ju på människor hur de ser ut när jag möter dem. Så det är klart att de vill veta. Är jag lång, kort, tjock, smal, långhårig, korthårig? Det är ju saker som vi faktiskt kanske gärna vill veta.
Det sa Helene Eng, sen i somras verksamhetsledare på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, eller NKCDB i Lund. Reporter var Dodo Parikas.